Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten, with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in ett extremt spännande avsnitt med ingen mindre Stefan Krakowski, som är en av de absolut första i världen att personligen djupintervjua en rad incel-män som berätta om sina liv för honom och sina absolut innersta tankar. Alltså, han gick in under falsk identitet och infiltrerade den här incel-rörelsen och får reda på hur det har påverkat honom, hur det påverkar hans roll som man. Nu lyssnar vi in Stefan Krakowski om den ofrivilliga mannen i celibat och en mans roll i kris.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Stefan Krakowski.
Tack så mycket.
Någonstans vill jag säga incelmästaren, men det kändes bara fel när jag tänkte det, så det kan jag inte säga.
Nej, det blir lite konstigt.
Det blir konstigt.
Ja, det blir konstigt.
Psykiatriker kan man i alla fall säga.
Ja, det kan man göra.
Forskare inom incelrörelsen kan man också.
Nej, inte, det ska jag nog inte säga. Skribent och författare. Mm. Jag skulle nästan säga författare, skribent och psykiater i den ordningen. Därför att jag sysslar mest med att skriva och göra andra projekt. Och ibland så går jag in och jobbar kliniskt också.
Fast du är ju en av dem i världen som har intervjuat mest incelpersoner. Och då är det en typ av, alltså vad jag ser, vad är forskning för något? Men att man sätter sig in i det, intervjuar extremt mycket människor, tar åt sig jättemycket kunskap i det och sprider det. Mm. Vad är forskningen om inte det?
Vanligtvis om man skulle forska, så skulle man kanske designa det som ett forskningsprojekt. utformas som det. Jag har ju valt att istället utformas som en reportagebok där jag liksom tar med läsaren eller lyssnaren på det här äventyret på något vis, att jag gläntar på en dörr till en värld som få nästan ingen har känt till tidigare. Men det är klart att hade jag velat så hade jag kunnat omvandla det här på något vis till ett, eller börja det hela som ett forskningsprojekt. Men är det ett forskningsprojekt så betyder det att man skulle ha publicerat det i facktidskrifter, då hade det liksom inte blivit allmän kännedom på samma sätt. Och jag gillar ju den här formen, reportageformen, där jag på något vis förutsättningslöst undersöker någonting. Inte ta ställning, inte på något vis vill driva någon politisk tes, utan efter bästa möjliga förmåga vill berätta att det här och det här har jag gjort och det här har de här människorna berättat för mig.
Så av allting man kan göra, skulle inte du kunna berätta hur allting började och hur du kom in på det här?
Ja, jag har ju intresserat mig väldigt tidigt för liksom extremism och våldsbejakande extremism, och det har ju väl kanske mest handlat om våldsbejakande islamism tidigare. Jag har en bakgrund, jag har pluggat politisk extremism och jobbat på Försvarshögskolan en sväng, jobbat på Försvarshögkvarteret. Så det här intresserade mig, och jag liksom började för ett antal år sedan, så började man ju höra talas om det här med incels mer och mer. Och speciellt 2014 så smällde det ordentligt när en kille vid namn Elliot Rodger utförde terrordåd. Han var ju en incel och la upp ett manifest och hade skrivit ganska extensivt om det här. Nästan en sorts memoarbok i kort form kan man ju säga. Där han beskriver precis allting, barndom, ungdom, uppväxt och hur ingen tjej ville ha honom och så vidare. Och hur han skulle hämnas. Och det gjorde han med besked genom att köra över och skjuta ihjäl kanske 10-11 personer, mest kvinnor då, som han riktade in sig på. Och då skulle jag säga att han satte nog det här begreppet incel på kartan på ett väldigt tydligt sätt. Och sen kom det ju liksom efter det efterföljare som hyllade honom och som ville göra samma sak, som hörsammade den här incel rebellion. Han vill liksom att rise up, vi ska minsann ge tillbaka, vi som inte får någon kvinna. Så när det här började koka liksom, och så började dyka upp artiklar och i tidningar, och en del var väldigt tvärsäkra på vad det handlade om, men när man tittade lite noggrant efter så visade sig, jag slog fast att, men det är ingen som har pratat med de här egentligen, det är ingen som har träffat dem, eller kanske enstaka, någon enstaka trädde fram och sådär. Men det var ju liksom ingenting att gå på, utan det var mer spekulationer och sådär. Och då skrev jag en längre artikel, en essä, för Kvartal, en nedtidsskrift, som blev väldigt uppmärksammad. Och sen så började saker att hända, så tänkte jag att okej, det skulle vara intressant att kunna skriva en bok, men ska jag göra det, då är ett villkor att jag måste få kontakt med dem. Jag måste träffa dem personligen, jag måste fråga dem, hur tänker ni, hur lever ni, varför gör ni det här, och hur, vad har ni för åsikter och så vidare. Och jag trodde inte att jag skulle lyckas med det. Men jag satte igång, och sakta men säkert så blev det som en sorts, ja du vet, som en snöboll som blir större och större, och så blir det till sist en lavin. För det finns ett sånt uppdämt behov i den här gruppen att få berätta om sin situation. Och så kände de sig orättvis behandlade av media. Där det på något vis bara, antingen har man liksom bagatelliserat det hela och sagt att ja, men ryck upp er, skaffa er en hobby. Det här med tjejer är inte så viktigt. Eller så har man sagt att ja, men det här är terrorister och kvinnohatare och psykopater hela bunten. Och ingen av de här bilderna stämmer ju riktigt. Det är betydligt mer komplext än så. Mm. Så det var så jag började. Jo, och sen var det naturligtvis så att jag faktiskt stötte på en incel helt av en slump. Och det var, jag kan då säga att de som jag har träffat och intervjuat, ingen av dem har varit mina patienter naturligtvis. Det är för det har varit vissa som har utgått från det. Så är det naturligtvis inte. Men det började faktiskt med en ung kille som var patient, som sökte för helt andra saker på akut inom psykiatrin. Och han visade sig vara en incel. Inte att han förklarade sig var det, utan hans åsikter, hans sätt att leva och så vidare, gjorde att det blev på något vis en bekräftelse för mig att här borde jag nysta vidare i. Jag blev helt enkelt nyfiken efter det mötet med honom. Men han var radikaliserad och farlig och hade planer på att döda folk. Så,
vad sa han för åsikter? Var det här första mötet med honom?
Ja, det var mitt första möte i verkliga livet med en incel-person.
Så att du satt inne på din mottagning då, som psykiatriker?
Nej, det var på en akutmottagning på ett sjukhus.
Okej.
Och då i det läget så hade jag inget annat val än att kontakta Säpo. För att det här var så pass allvarligt och så avancerade planer. Så att det var på något vis för mig startskottet på att gräva vidare i det här.
Berätta hur en incel-person ser livet.
Han ser livet som att han har dragit en nitlott i det här genetiska lotteriet. Han har fått, så att säga, fel föräldrar enligt honom. Och han är utrustad med ett så ofördelaktigt utseende så att han inte har en chans att överhuvudtaget få en tjej och bilda familj och leva ett normalt liv. Och vad han än skulle göra så kommer ingenting att funka. Det är de som har den absolut svartaste synen. Sen finns det de som håller med om det här men fortfarande tror att med en plastikoperation eller med tätare gymbesök och så vidare så kan man förändra sin situation. Men allt landar ju på samma fläck egentligen, att det handlar om utseendet egentligen.
Och då finns det ju en grej som kallas LMS. Vad är det för något? Mm.
Looks, money and status. Looks är ju då utseendet. Det är det man absolut det mest fördelaktiga, det bästa man kan ha med sig, så att säga. Money kan ju kompensera, det vill säga om man inte har ett fördelaktigt utseende. Så om man har mycket pengar så kan man ju ändå få tjejer, så att säga, men det här är ju liksom tjejer som är tillsammans med en på grund av pengarna. Och status har ju att göra med också att man har en hög status i samhället. Det går kanske löper i varandra det här lite grann med money and status. Men resonemanget hos incels är att även om en kille som då enligt deras åsikt är ful, så att säga, men har pengar och status, då kan han säkert få kvinnor. Men när de väl har etablerat det här och kunnat liksom pumpa ur honom pengarna på något vis, så fort de hittar en snygg kille som vill ha dem, då kommer de att göra slut med honom och bli tillsammans med den snygga killen. Det är så man resonerar. Det är väldigt vanligt resonemang.
Okej, så de känner sig svikna av livet?
Ja, det gör de. Det är ett extremt utseendefixerat hela resonemanget. Extremt utseendefixerat. Och det vilar på den här, skulle jag säga, falska övertygelsen att kvinnor bara går på utseendet. En kille kan vara hur korkad som helst, bete sig hur illa som helst. Om man är snygg så kommer man alltid att få tjejer ändå.
Du som har träffat hundratals incels, finns det någonting som är liksom generaliserande för dem? Är de extremt fula eller är det mer att de intalar sig själva att de är extremt fula? Eller är det extremt fula från normen eller har de gjort sig själva?
De har ett fullt normalt utseende. Men det är oftast andra saker, faktorer som spelar in. Det här är ju extremt, de lever extremt isolerade socialt. Det finns en överrepresentation av neuropsykiatrisk problematik, Asperger till exempel. Vi har ingen officiell statistik, men tittar man på liksom de här interna opinionsundersökningarna som vissa incel-sajter har gjort bland sina egna medlemmar, då anger ungefär en tredjedel att de har en autismdiagnos. Mm. Inte att de tror att de är det, utan de har fått den diagnosen, så att det är en väldigt hög andel. Och det är klart att det spelar in, därför att har man den typen av Asperger, den handikappande formen av Asperger, då har man ju svårt att förhålla sig till omgivningen överhuvudtaget. Svårt med sociala interaktioner, svårt att på något vis få kontakt både med män och kvinnor egentligen. Om man dessutom tillbringar nästan all sin vakna tid framför datorskärmen, då har man ju på något vis, ja, det blir en ond cirkel på något vis. När man gör ett försök, vissa av dem har beskrivit för mig hur man gjort försök att närma sig tjejer och så vidare och blivit avvisade. och som de själv säger också förlöjligade. Och då drar man sig undan. Så att man, det är, vissa har personligheter som gör att de kanske har svårt att etablera kontakter. Men det finns också andra jag träffat som är väldigt extroverta. En kille som är student och som deltar i olika aktiviteter som jag träffade. Glad, utåtriktad, helt normalt utseende, absolut inga problem. Han lyckas ändå inte få till det. Han lever också i inte i ofrivillig ensamhet, men i ofrivilligt celibat. Det är det som incel står för egentligen. Så det finns hela skalan här egentligen. Men de gemensamma nämnarna, det är att den här sociala isoleringen, ofta mobbing i skolan. Helt avsaknad av sexuell erfarenhet, oftast. Och väldigt ofta kan det också handla om just någon diagnos som gör att det kan bli extra svårt att ta kontakt.
Och jag vet också att en del köper prostituerade.
Ja, alltså påfallande få skulle jag säga. Man skulle ju kunna tro kanske att i en sista desperat åtgärd så gör de det. Men det är ganska, alltså en majoritet gör inte det. Oavsett om jag har talat med de svenska incelmännen eller de haft kontakt med de utländska. De svenska berättar att jo, vissa har gjort det en gång. För att bara få uppleva sex. Därför att det var det enda sättet, säger de. Vissa har, enstaka har, gör det regelbundet. Dock inte i Sverige, utan de kan åka iväg kanske till Köpenhamn eller så. Mm. Men de flesta, en överväldigande majoritet säger att det gör de inte. Dels därför att det är förbjudet. Men den viktigaste anledningen, både när man talar med svenska och med utländska incelmän, det är att det skulle liksom inte lösa problemet, därför att det handlar egentligen inte bara om sex, utan det handlar om att få uppleva en normal relation. Mm. Att kunna få sex på det, liksom, på det naturliga sättet. Och att gå till en prostituerad, det är på något vis en sorts bekräftelse på att man är en loser, att man inte kan få sex på det vanliga sättet, utan att man måste betala för det. Så av den anledningen så är det här ingen lösning för de absolut flesta, skulle jag säga.
Nej. Skulle du kunna berätta om ett eller två av dina mest liksom, speciella incelmöten som du har haft som kanske berörde mest?
Ja, en som jag träffade flera gånger egentligen som var en rörande historia. Det är den som jag kallar för Magnus i boken, som på något vis blev han hade haft en kort relation på några veckor med en kvinna, och där var för kanske nu måste det vara en 15-16 år sedan. Han är ungefär 33-34 någonting. Och han har sen den tjejen gjorde slut med honom, han vet inte varför fortfarande, och det tog bara slut. Och han fungerar inte sedan dess. Det är en smart kille. Helt normalt, återigen normalt utseende. Har försökt ta sig fram, pluggat lite på universitet, men det har inte gått. Han jobbar på ett lager. Och har perioder när han mår fruktansvärt dåligt. Och då kommer de här tankarna på att döda kvinnor, att han känner ett fruktansvärt hat mot dem. Men han vågar inte överhuvudtaget försöka igen, därför att det som hände för 15, 13, 14, 15 år sedan sitter så djupt i honom så att han börjar gråta när han pratar om det här. Varje gång vi kom in på det här så började han gråta. Han ser liksom ingen väg ut ur det hela. Jag beskriver ett annat öde också med en kille som en nordamerikansk kille som berättar att han var på ett läkarbesök. Han hade sånt här något utslag eller något födelsemärke i nacken. Han hade en manlig läkare som han träffade. Och så åkte han dit på avtalad tid en dag, och då var den här läkaren, den ordinarie läkaren var inte i tjänst, utan det var en kvinna, en yngre läkare, en kvinna som vikarierade som hade fanns där istället. Så att hon började lägga hon hade inga handskar på sig, utan hon liksom kände på den här det här fältsmärket i nacken. Och det var första gången den här killen var i början på 20-årsåldern, det var första gången någon kvinna överhuvudtaget berörde honom med en hand, någon typ av fysisk beröring. Och han beskriver hur han fick stånd och samtidigt kände en sån förtvivlan och sa att det här var så fantastiskt, det var så skönt att någon tog på honom överhuvudtaget. Mm. Men han kunde inte sitta kvar, utan han bara rafsade åt sig ytterkläderna och sprang ut från rummet och körde, tog bilen hem igen och grät hela vägen hem, och sen la han sig på sängen och grät. Och han har inte kunnat glömma det här. Det här hände för 6 år sedan och han har ändå inte glömt den här upplevelsen. Och han förstod att det här var första och sista gången någon kvinna överhuvudtaget skulle röra vid honom.
Oj.
Så att sånt här berör ju naturligtvis. Det är så här det är.
Att det är en helt annan nivå. Då fattar man ju att det är, om man reagerar så starkt och känner den frustrationen och tillägnar sig otroligt många timmar och tänka på det där, då kan ju det verkligen äta upp en inifrån.
Ja, så det handlar ju om mänskliga relationer. Man vill ha mänsklig fysisk beröring, mänsklig kontakt. Det som vi alla vill egentligen. Och det här är liksom vad det hela handlar om. Det är ju så. Och det här är en grupp som känner att de är i ett hopplöst underläge som de inte kan ta sig ur. Och det finns liksom inget hopp, enligt deras sätt att se.
Now it's time for Tre Sista Frågor.
Vi kommer in på de tre sista frågorna. Och första frågan då. Om det är så att man vill göra det man kan för att må bättre, är det någonting som du tänker på då som man ska göra?
Ja, det beror lite på vad det handlar om egentligen. Men om man mår så dåligt så att man på något vis behöver vårdens hjälp, då ska man naturligtvis söka. Man ska inte vara rädd att söka hjälp. För det finns som sagt hjälp att få. Allt ifrån om det skulle behövas samtalskontakt, samtalsstöd, terapi, till medicinering, till inläggning i värsta fall. Mår man dåligt av andra skäl så kanske det räcker med familj och vänner som stöd. Eller någon utomstående som kan hjälpa till, en kompis som man kan snacka med helt enkelt. Det beror lite på vad anledningen till. Det är lite svårt att svara generellt. Men också, jag tror också att det är viktigt att man som förälder säger till barnet att livet inte alltid är på topp. Jag tror att det är ganska vanligt idag att barn växer upp med den konstiga föreställningen att man ska vara lycklig i varje givet ögonblick. Och är man inte lycklig så är det någonting som inte stämmer, och då måste samhället hjälpa till. Jag raljerar lite grann nu, men jag tror ändå att jag är någonting på spåren här, därför att jag märker det, vi märker det också som jobbar inom vården, att det finns någon sorts konstig förväntan att livet alltid ska vara perfekt, och det är inte så. Alltså vår hjärna är ju inte, vår hjärna är inte konstruerad för att vi ska vara lyckliga hela tiden, den är ju konstruerad för att vi ska överleva från början egentligen, det är det handlar om. Och sen om man kan vara lycklig i period i livet, det är en bonus, som jag ser det. Så att det är på något vis en, jag tror att man måste uppfostra barnen genom att inte bara sätta gränser, men också på något vis få dem medvetna om att man måste liksom jobba ganska hårt för att uppnå någonting i livet, och det är inte alltid man kan vara lycklig och nöjd, utan det är någonting som händer då och då. Mm. Och växer man upp i den föreställningen att man hela tiden har någon sorts, att det är någon sorts medborgerlig rättighet att alltid vara i harmoni och balans och så vidare, då tror jag att man har svårt att klara av det här livet, för det kommer finnas hinder, och man kan inte bli vad som helst man bara jobbar hårt för, det funkar inte så heller, man måste också ha en talang. Så att jag tror att man har missat den här realitetsanpassningen också i många fall.
Har du någon bok att rekommendera? Utöver din egen bok?
Min egen bok. Ja, vill man läsa den här senaste nu om incels så rekommenderar jag det varmt. Både som ljud, om man vill lyssna på den eller om man vill läsa den.
Superspännande. Jag lägger den här också på beskrivna incel, min bok om ofrivillig celibat och en mansroll i kris.
Ja, vad kul. Ja, den skulle vara kul om man lyssnade och läste på. För att det är ju faktiskt den första boken i världen som baserar sig på personliga möten med incel och incelrörelsen faktiskt. Det, till min förvåning så har ingen gjort det här tidigare och det känns extra kul naturligtvis.
Verkligen. Om vi går in på sista saken då. Är det något motto som du lever efter? Har du något ordspråk eller har du något som har satt sig fast hos dig?
Inte något motto direkt, men jag har alltid haft känt en tacksamhet för att jag lever, att jag har den privilegiet att kunna ha hälsan i behåll och kunna leva privilegierat liv genom att jag lever i Sverige, i den delen av världen, och att jag lever i en demokrati. En demokrati som vi måste slå vakt om och inte ta för givet. Det är nog det som jag, och att inte ta någonting för givet. Det är det jag lever. Jag försöker leva efter i alla fall.
Om det är så att man vill läsa din bok så lägger den här om incel. Och kan man komma i kontakt med dig på något sätt?
Absolut, jag har en hemsida. StefanKrakowski.com dyker man rätt in i allt som händer.
Fantastiskt, jag lägger den här i beskrivningen också. Du, stort tack att du kom hit och berättade om allt ifrån helt sjuka historier, jag har aldrig hört talas om så sjuka historier, till självklart om incelrörelsen och dina möten kopplat kring det.
Tack för att jag fick komma.
Stort tack, Stefan Krakowski.
Tack själv.
Fram Gang's Body with Alexander Pelleros.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.